Amen.
Vad gott att vara här. Jag tänkte innan jag börjar ska jag bara säga någonting, för jag tänker att annars kanske man bara sitter och tänker på det och inte kan lyssna på vad jag säger. Det är inte en misslyckad botoxbehandling här. Jag vaknade med en stor blåsa i min läpp i morse. Jag tänkte, hjälp, jag kommer sluddra, ni kommer inte höra vad jag säger. Sluddrar jag lite så beror det på det. Så behöver ni inte tänka mer på det. Det är så typiskt när man förbereder sig och tänker, nu har vi koll på läget. Men nej då, någonting ska ställas i vägen. Men det är ju härligt, vi sa det på bönen i torsdags, att i vår svaghet är han stark. Så vi ska få ta del nu av en predikan som handlar om Josua i perspektivet av en ny generation. Vi ber tillsammans. Tack Herre för den här stunden. Tack för att vi får lägga den i dina händer. Tack för att det finns någonting som du vill säga Herre, och hjälp oss att höra det Herre. I ditt namn. Amen. Tror ni inte att det har varit så i alla tider att folk har oroat sig lite grann när de ser sig omkring och ser den nya generationen växa upp? Man ser vad samhället är på väg. Man ser en ny generation med nya tankar, idéer och uttryck. Och det är nog inte bara i vår tid här som någon kanske bävar efter, vad ska det bli av detta? Vad blir det av våra ungdomar när de tar över? En skillnad som är idag är att utvecklingen går så väldigt mycket snabbare. Och det gör att klyftor mellan generationer kan bli ibland större. Idag ska vi få möta en speciell person i Gamla testamentet som vi har mycket att lära oss av. Vi ska kolla lite närmare på Josua. Och det är en livsberättelse som väcker både förundran och för mig också väldigt många frågor. Det är en berättelse om stora erövringar och segrar. Men det är också en väldigt blodig berättelse. Mycket blodbad. Och det är ju problem som många som man får jobba med när man läser de här texterna. Jag kommer inte gå in i just den, det som är lurigt med det, utan vi ska prata om detta utifrån hans ledarskap och den tiden som var då. Vi kan se att Josua tidigt, han ser upp till den stora ledaren Mose som ledde folket upp ur Egypten. Det var en stor seger. Det var något man hade väntat på i generationer, att få bli befriad från slaveriet. Och Mose står det att det aldrig igen kom en så stor ledare som han. Och Josua så att det här är en kille som jag ska följa. Han följde efter Mose och han blev hans hjälpare. Det finns ju en berättelse när Mose går upp på berget för att vara med Gud och för att få del av stentavlorna, budorden. Det dröjde lite längre tid än vad man kanske trodde. Han stannade där uppe i 40 dagar. Det räckte för att folket skulle tröttna och vika av ifrån Gud och bygga sig en avgud. Men inte Josua, för han hade följt med Mose. Han visste att Mose pysslar med viktiga saker när han är iväg. Så han väntade vid bergets fot. Han följde Mose. Och han förstod att det var något viktigt som Mose höll på med. Och vi kan se att han blev också Mose efterträdare som småningom fylld av ande. I fjärde Mosebok 28, vers 18-20. Herren svarade Mose: ta Josua, Nuns son, en man med ande, och lägg din hand på honom. Du ska ställa honom inför prästen Eleazar och hela menigheten och insätta honom i hans tjänst inför deras ögon. Och ge honom något av din auktoritet så att hela Israels menighet lyder honom. Något väldigt intressant är att vi kan också se att Josua tillsammans med en man vid namn Kaleb var de enda i sin generation som både gick ut ur löfteslandet och gick ut ur Egypten och fick gå in i löfteslandet. Det var bara de två som fick vara med om dem. De andra som gick ut ur Egypten, de föll i öknen. Och nästa generation fick gå in i löfteslandet. Vi kan se att han var trogen i det förgångna. Han var distinkt kallad. Han var medveten om Guds närvaro. Guds ord var centralt i hans liv. Han var stark och frimodig och utrustad av Herren. Kan vi läsa precis som vi hörde Nils läsa här i början. Början av Josua bok. När Herrens tjänare Mose var död, sa Herren till Josua Nuns sons, Moses tjänare: min tjänare Mose är död. Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon och ända till den stora floden Eufrat. Över hela hetiternas land och till stora havet västerut ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig. Till du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Jag var stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer all den undervisningen som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig, och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad. Ty Herren, din Gud, är med dig vart du än går. Tänkte, det är inget dåligt CV här över Josua. Och inte så underligt att han blir vald till ledare. Vi ska inte gå igenom hela Josuas liv. Det kan ni gärna få gå hem och läsa om själva. Men i de stora dragen så är han med vid uttåget ur Egypten. Han håller sig nära Mose, och när Mose dör så blir han den nya ledaren för en ny generation och för in dem i det förlovade landet. Och det här landet då som de som gick ut ur Egypten aldrig fick se. Men vi ska stanna vid två passager i Josuas liv. Två passager som visar att han visste att Gud var på deras sida även när det såg helt omöjligt ut. Den första passagen, det är när de når fram till Kanaans land första gången. Och det är ju inte jättelång tid. Det tar inte 40 år att gå från Egypten till Kanaans land. Det går betydligt snabbare än så. Anledningen att de var i öknen så länge, det var ju för att de inte trodde Gud om detta. Att de knotade och att de var olydiga. Men första gången de kommer fram till Kanaans land så skickar ju Mose in 12 spejare. Och Josua är en av dem, Josua och Kaleb. Och så kommer man tillbaka då, och så får man se hur olika de här reagerar. I fjärde Mosebok 13:26 och framåt. Efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade bespejat landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aaron och hela Israels menighet i öknen Paran i Kadesh. Där de angav rapport för dem och hela menigheten och visade dem landets frukt. Och de sa till Mose: vi kom till det land som du sände oss till, och det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt, och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar från Anak där, och amalaktiterna bor i Negev, och hetiterna, jebusiterna och amorena bor i bergsbygden, och kananéerna bor vid havet ut med Jordan. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sade: låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det. Men de män som hade gått upp med honom sa: vi kan inte dra upp mot detta folk, för de är alldeles för starka för oss. och inför Israels barn talade de illa om det land som de hade bespejat och sa: det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare, och allt folk som vi såg där är resliga män. Vi såg också jättarna där, Anaks barn, som kom från jättestammen, och vi var som gräshoppor i våra egna ögon, och så var vi också i deras ögon. Och då började hela menigheten ropa och skrika, och folket grät den natten. Alla Israels barn knotade mot Mose och Aron, och hela menigheten sa till dem: om vi ändå hade fått dö i Egyptens land, eller om vi ändå hade fått dö här i öknen, varför leder Herren oss in i detta land där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn ska bli fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sa till varandra: vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten. Då föll Mose och Aron ner på sina ansikten inför hela den samlade menigheten av Israels barn. Och Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, som var med bland de som hade bespejat landet, rev sönder sina kläder och sa till hela Israels menighet: det land vi har vandrat igenom och bespejat är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss så ska han föra oss in i landet och ge det åt oss, ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska och frukta inte för folket i landet, för det ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men är med oss. Frukta inte för dem. Det är väldigt intressant text, eller hur? För visst kan man tycka med facit i hand att folket är lite gnälliga och tråkiga, och att tron är liten. Men hade vi stått, vi som är här inne i det här rummet, stått inför den här utmaningen, så tror jag att vi hade haft också kanske lite olika åsikter om vi skulle klara detta eller inte. Det är ju faktiskt så att rent mänskligt så är detta uppdraget rena rama självmordet, att gå in i detta landet. Men de här grabbarna, de har lärt sig att löftet gäller, och visst är det omöjligt för oss, men det är ju vi som har Gud på vår sida. Och visst låter det naivt när de säger att ja, men det här klarar vi, de är som en munsbit för oss. Alltså det är de ju inte. Det är ju jättestort folk. Det är ju stora. De ser ut som jättar, sa de. Vi är gräshoppor i jämförelse. Och kanske man upplever att Josua och Kaleb, de är unga och oerfarna. De har inte riktigt koll på det här, hur det funkar. Det ser ju vem som helst att detta inte går. Den där ungdomliga naiviteten och förtröstan på Gud som de här grabbarna har, den behöver ju faktiskt inte vara dålig, utan kanske snarare en gåva och något för en äldre generation att ta till sig. Den här gången gick de inte in i Kanaans land, det skulle dröja många år, men det visade ju sig sen att Josua och Kaleb hade rätt. Nästa passage vi ska stanna vid i Josuas liv, det är när han gick runt Jerikos murar. Mose har dött och Josua har tagit över, och de har gått över floden Jordan och de kommer till staden Jeriko. Jeriko hade stora murar runt sig, det var omöjligt att ta sig in. Det är också en sån här grej. Ge upp. Det går inte. Det finns ingen möjlighet. Jo då. För Gud förklarar att de ska göra en galen sak. De ska vandra kring murarna i 7 dagar. Och sen den 7:e dagen så ska de ge upp ett härskri och murarna ska rasa. Hur hade du reagerat och fått en sån instruktion? Det är vansinne. Det är galet. Någon som minns den gamla gruppen Jerusalem som sjöng It's Mad, när de sjöng om den här berättelsen. It's mad, att knalla runt en mur, skulle det vara från Gud? Det är vansinne, det går inte. Gud kan inte ge oss sådana konstiga instruktioner. Ge upp. Nej, men Josua har ju någonstans lärt sig att det som är omöjligt, i det blir Gud tydlig. Så Och då kan ingen annan, ingen människa ta åt sig äran. Och vi ser vad som händer i Josua 6:20. Då har de gått, vandrat de här varven varje dag, och sen är det sjunde dagen. Och då upphävde folket ett härskri och man blåste i hornen. Ja, när folket hörde ljudet från hornen upphävde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna samman och folket drog in i staden. Var och en rakt fram och intog dem. Segern är stor och segern är ingen människas. Den är Guds. Tänk vad otroligt viktigt att Mose utsåg Josua till sin efterföljare och litade på honom. När vi läser om Mose ledarskap så läser vi om att han var den största ledaren. Det fanns ingen större än honom. Men han verkar ju haft en jobbig tid i sitt ledarskap med detta folk. Knotigt, klagade, gnällde. Fick se stora under, men sen glömmer man det nästa sekund och så är man arg igen och vill tillbaka till Egypten. Och en hel generation går under. Hur kul kan det ha varit för Mose? Hur mycket framgång kändes det egentligen för honom att han hade? Men han visste att han hade ett uppdrag, och även om han inte fick se målet så visste han att målet är där framme. Och uppdraget är större än mig. Hans livskall skulle inte vara förgäves. Och att utse Josua och lita på de kommande generationerna, det var avgörande. Och som jag uppfattar de här berättelsen när jag läste igenom det, verkar inte folket ha varit lika gnälligt och knotigt under Josuas ledarskap. Utan det verkar som att då följde folket Gud. Under Josuas ledarskap så de framgång och de höll fast vid Gud. Men i slutet så läser jag så här i Domarboken 2:7-12. Folket tjänade så länge Josua levde och så länge de äldste levde, de som var kvar efter Josua. De tjänade Herren då så länge Josua levde. Och som hade sett alla stora gärningar som Herren hade gjort för Israel. Och Herrens tjänare Josua Nuns son dog när han var 110 år gammal. Man begravde honom i det område han hade tagit i besittning i Timnat-Heres i Efraims bergsbygd norr om berget Gaz. När också hela det släktet hade samlats till sina fäder så växte ett annat släkte upp efter dem. Ett som inte kände Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Och Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon och tjänade balerna. De övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land. Och följde andra gudar, gudarna hos de folk som bodde omkring dem. De tillbad dem och väckte därmed Herrens vrede. Här börjar i historien någonting som kallas det stora avfallet, då folket lämnade Gud. Och Josua verkar ju ha varit en väldigt bra ledare som visade på Gud och som hjälpte folket att följa Gud. Men kanske hans största misstag, och det här är min tolkning, var att han inte såg till att generationen efter hade förstått vad det handlade om. Hade förstått vad Herren hade gjort. Hade förstått vad det innebar att följa Gud. De kom inte ihåg, står det. De glömde vad Herren hade gjort. Och kanske kan vi lära oss av de här stora ledarna vikten av nästa generation. Vikten av att uppdraget fortsätter. Att kampen inte tar slut. För nya generationer kommer med nya uttryckssätt, nya funderingar och metoder. Kanske även viss naivitet. Men vi behöver lyssna och låta dem ta den plats i Guds stora plan som de ska ha. Då kommer budskapet om Jesus att fortsätta att proklameras. För det är det som är kyrkans uppdrag nu i vår tid. Vi ska inte ut på fälttåg och inta några land rent bokstavligt. Utan vi ska nå ut med det glada budskapet om Jesus. Och det kanske ska ske med lite tokiga metoder, jag vet inte. Även om vi tycker att det är galet. It's mad. Jag tycker det är lite roligt och jag drar lite på smilbanden när jag tänker på hur jag en gång fick i min ungdomsnaivitet vara med och bli lyssnad på. Och det fick leda till någonting som ändå har varit ganska viktigt här i vår församling. Jag kom hit som 21-åring, 13 år sedan. Jag blev anställd för att jobba med ungdomarna. Man hade en glöd, en iver, en passion, ville göra någonting, ville åstadkomma någonting, ville betyda någonting för den här staden. Och jag hade väl kanske inte jättemycket erfarenhet och jättemycket vishet kanske, men man hade ett go och man ville ändå någonting. Och jag tänkte, vad behöver den här staden? Jo, den här staden behöver en ungdomsgård. Så trots min ringa ålder så hade jag ändå varit med i min hemstad och inrett en ungdomsgård i församlingsvåningen och tänkte att det här kan jag. Det har jag ju gjort innan. Så jag tänkte att, ja men hur ska jag göra nu då? Jo, jag måste ju gå till ett styrelsemöte och berätta att det här ska vi göra. Mm. Men jag har ju lärt mig, det hade jag lärt mig, att man måste ha lite underlag när man kommer med ett förslag. Så jag tänkte att jag måste ju ha någonting att komma med nu. Jag måste visa att jag har tänkt lite här. Så jag såg mig omkring och sådär. Och funderade lite. Det jag inte visste var ju att en ungdomsgård är någonting som kräver ganska mycket arbete. Det har typ inga intäkter, bara utgifter. Sådana där grejer som man kanske borde tänka på när man är lite mer mogen och har tänkt igenom saker. Men jag tänkte att det löser sig. Det ordnar sig. Men ja, jag tittade mig om lite och så såg jag att det finns ju en gammal bilhall som står alldeles mörk där borta vid Netto. Där finns det ju gott om plats. Där kan vi ha skatebanor och klätterväggar och ja, jag vet inte allt vad jag tänkte. Så jag ringde ägaren för att kolla. Vad händer i den där bilhallen där borta? Finns det någonting där? Är det så att den kanske går att hyra? Han sa, du kan få köpa den av mig. Nej, det var kanske inte det jag hade tänkt riktigt, men okej. Ja, då har jag i alla fall någonting, tänkte jag. Nu har jag visat att jag har undersökt någonting, så jag gick till styrelsen. Och sa att jag tycker att vi ska starta en ungdomsgård här i stan. Och jag tycker att den där hallen där borta, jag vet inte riktigt hur vi ska ha råd med den kanske. Men han vill i alla fall sälja den till mig. Jag vet inte, ni som satt i styrelsen då, vad ni tänkte. Man bet sig i läppen lite och tänkte, ja det här var ju gulligt eller något, jag vet inte. Men det var ju ett ganska så omöjligt förslag, det förstår jag idag. Men det som hände var ju att det var någon som insåg, jaha, den byggnaden är till salu. Det var ju intressant. Och vederbörande så till att köpa den här fastigheten. Inte för att det skulle bli en ungdomsgård utan för att det skulle bli en second hand butik någon gång framöver. Det blev ju faktiskt så att second hand flyttade in i de lokalerna några år senare. Och sen blev det ju faktiskt så att församlingen här köpte de lokalerna. Precis som jag hade blivit erbjuden då några år tidigare. En ung och naiv ungdomsledare. När jag fick reda på planen med de här lokalerna kanske jag inte var helt begeistrad. Jag tyckte, men behöver second hand så stora lokaler? Kan inte vi dela? Så kan vi ha ungdomsgård i ena hälften. Det förstår jag ju nu efter att själv ha varit anställd i de lokalerna i 4 år att det hade varit fullständigt omöjligt. Vi behöver varenda kvadratmeter där till second hand butiken och egentligen lite till. Men det är märkligt hur det kan bli. Och när jag tänker på den här storyn så tänker jag att jag visste det var knasigt och det var naivt och det var sådär. Men det blev väldigt bra. Fast det inte blev som jag hade tänkt då. Och vad ska jag ha sagt med detta? Och men vi får inte förakta det unga nytänkandet. Vi måste lyssna. Det kanske inte alltid går att genomföra allt som en ny generation vill. Man kanske tänker lite större än vad man har möjlighet till. Men Gud, han tänker ganska stort. Och vi kan se det i texterna här. Och det som ser mänskligt sett ser omöjligt ut kan det faktiskt finnas guldkorn i till framtiden. I en ung generation så finns det mer energi. Man kanske inte har varit med om lika mycket besvikelser och sår. Det kanske finns ett driv som vi med tiden kan tendera att tappa. Det finns en naivitet som kanske får oss att le, men som även kanske behöver skaka om oss lite. Och det finns verkligen hopp. Jag är så övertygad om det. Nu de senaste 5 veckorna har jag jobbat med 8 ungdomar på second hand butik här som har jobbat sommarjobb. Och jag kanske är lite extra känslig just nu, men jag har ju blivit lite så här tårögd nästan ibland när man ser att saker och ting funkar så bra utan att arbetsledaren går in. Vi hade ju velat ha fler skyfall kanske, men det har ju hänt vid något tillfälle. Och då helt plötsligt när så öppnar sig himlen och gården var full med möbler som skulle bli totalt förstörda. Och alla ungdomar bara rusar ut och börjar bära och konka och in i lokalen utan att jag har sagt ett ord. För de säger att här finns det ett behov att fylla. Och då blev jag så här, ni är så fina. Ja, ni är duktiga. Ja, men jag blir så glad för att det funkar så bra. Det finns väldigt mycket gott i en ny generation. Väldigt mycket ansvarstagande och väldigt mycket go. Lyssnar vi inte till den yngre generationen och hör vad de säger, struntar i att anpassa oss efter dem, då gräver vi som rörelse vår egen grav. Då ser de ingen poäng i att fortsätta den goda kampen som vi i årtusenden, eller som i vårt fall i den här församlingen i över 90 år har kämpat. Då kanske ett nytt stort avfall sker i vår tid. Och Guds folk blir olydigt och faller av. Och då förstår vi att även om Mose inte fick gå in i löfteslandet så fick Josua det. Och även om vi inte alltid får se kanske allt vi drömmer om och det som Gud har lovat, så kanske det är de som kommer efter som får göra det. Men då krävs det en uppoffring och en generositet från den generationen som är här och nu. Ser nästa generation omöjlig ut? För Gud är ingenting möjligt. Eller ingenting omöjligt. Är utmaningarna stora för oss idag? För Gud är allting möjligt. Har vi tappat tron på att Gud leder oss genom de stora utmaningarna? För Gud är allting möjligt. Det som är omöjligt för människan, det är möjligt för Gud. Tack Herre för att du är här just nu. Tack för att vi får fira gudstjänst tillsammans. Och tack för att vi får påminnas om det stora perspektivet Herre. Där uppdraget inte bara är det som vi ser här och nu i tunnelseende Herre. Utan att det är så mycket större. Tack för förebilderna i ditt ord, Herre. Tack för Mose gärning, tack för Josua gärning. Men tack för att vi får lära oss av bragderna och segrarna, men vi får också lära oss där det inte gick som det skulle. Tack för det uppdraget som du har gett oss idag, Herre. Och jag ber dig att vi ska vara angelägna om att det kommer fortsätta att leva. Tack för att du skapar band mellan generationer, Herre. Tack för att vi får göra detta tillsammans, Herre. Tack för att vi får lyssna till varandra, Herre. Tack för att yngre får se upp till äldre och att äldre kan också inspireras av yngre. Tack för att vi får göra detta tillsammans, Herre. Tack Jesus för den goda kampen som har varit din kyrkans uppdrag i årtusenden. Tack för att din församling är stor på jorden. Och tack för att det inte finns något som pekar på att den tiden är ute. Tack för nya uttryckssätt, tack för nya tankar, nya metoder, Herre. Hjälp oss att kunna se det, Herre. Och att kärleken till dig ska få drivkraften i allt, Herre. Och prisa dig för dig i ditt namn. Amen.